lite så där varning för en för ovanlighetens skull entusiastisk predikant idag. Jag har fått förmånen att försöka med Guds hjälp och min tillskrymtliga vishet sammanfatta den här serien vi håller på med nu en par veckor. Det vill tala om friheten i Jesus. Och vi ska på något sätt försöka få det att landa idag på något märkvärdigt sätt. Och får vi se vart det bär. Men var gärna öppen och bedjande i bänken. Eller jag vet inte om det finns något mer modernt ord istället för bedjande. Men det betyder att vi ber så det är presens form. För jag tror idag vill Gud göra någonting i oss allihopa. Det är sällan jag känt mig så här entusiastisk och övertygad om att den heliga ande har någonting för oss allihopa. Vare sig vi inte tror eller vi har trott i, tänk sig 112 år som en del nästan har gjort här bland oss. Och den heliga ande har ju någonting nytt för oss varje dag. Jag vet inte hur det är med dig, men det är ju så att fast du var kristen mer än ett år så finns det en ny nivå, det finns en ny sida av Gud att lära känna. Det står om änglarna i uppenbarelseboken som ropar helig, helig, helig är Herren. Och då de håller på med en evighet eller två. Sen när Jesus dör så börjar de en ny sång. Och jag vet inte om det är den vi ska ta med och fortsätta sjunga när vi kommer fram. Men jag tror det, och någon sa till mig en gång att de ropar ut är helig, helig, helig. För att de ser hela tiden nya sidor av Gud. De får en ny sida, en ny upplevelse, en ny uppenbarelse om Guds godhet, hans kärlek. Och därför utbrister de helig, helig, helige Herren. Jag ska inte hålla på hela predikan med de tre orden, utan jag har en bibelvers som jag vill utgå från Galaterbrevet. Vi har ju varit där. Kapitel 5 och vers 13. Och vi läser den i Jesu namn. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och jag har på något sätt, när jag låg och läste min bibel, vill ha ett bra tips från coachen som jag lärt mig att man kan säga av Stefan. Jag skulle vilja utmana oss som församling att börja din dag med att läsa ett kapitel ur bibeln. Jag tror att jag hinner inte dit, men ställ veckoklockan 10 minuter tidigare. Du hinner läsa ett kapitel. Och jag håller på med det nu en tid, för jag på något sätt fick för mig det för några veckor sedan. Att jag behöver få igång det här på mer regelbunden basis. Nu har man ju lärt sig någon bibelvers någon gång. Men jag kände att jag ska försöka utmana min gode vän Mikael Kanto. Så sa vi testar att köra det här nu en månad. Att vi varenda morgon så läser vi ett eller två kapitel bibeln. Och så ser vi, är vi på sämre humör? Eller på bättre humör. Efter, och när vi håller på då, ungefär halvvägs så känner vi glad. Så jag skulle ge ett litet tips till dig att läs Bibeln. Börja dagen med ett kapitel eller två. Du behöver inte köra alla 150 kapitel i Saltaren direkt. Utan ta ett kapitel, för jag tror det är en bra injektion av Guds medicin in i vårt liv. Och så är det lite tro på köpet också. Det höll jag på med, och när jag läste Romarbrevet så visade Gud mig en berättelse från apostlagärningarna. Han funkar ju så, den helige ande ibland. Tar oss hit och dit. Och den här berättelsen blev så levande för mig. Och jag har ju en titel på predikan som heter så här. Att du är kallad att leva i frihet. En fångvaktares historia. Och vi läser bibeltexten, den 9 verser från apostlagärningarna 16. Och det står så här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvakten om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp i sin bostad, dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro på Gud. Jag gillar ju ibland att på något sätt börja fundera och vrida på saker och ting här i tillvaron. Och när jag läser den här berättelsen så kan jag inte låta bli att bli lite så där fascinerad över hela den här bakgrundshistorien och alla de här sammanhangen. Jag vet inte om någon gång tänker som jag, men jag hoppas, tror jag ingen gör. Men försök lite tänka in i den här situationen. Och jag ska ge lite bakgrundsfakta. Det var nämligen så att Paulus och Silas hade varit ute och predikat på torg, så är bokstavligt talat. Så de där ute och predikat höger och till vänster. Och det var en spådomskvinna som var där och förföljde dem i 3 dagar. Ropade, han har sanningen. Och så höll de på det och Paulus står, efter 3 dagar så tröttnade Paulus. Och vem skulle inte göra det? Och står att han vände sig om och så ut med den där spådomsanden. Och så blev ju några typer ledsna för de tappade all sin inkomst. Vem skulle inte bli det? Och de piska Paulus och Silas. Slängde dem in i fängelse. Stort, längst in i fängelse hamnade de. In i stocken. Jag vet inte om ni någon gång har varit in i en stock. Men det är inte, tror jag, så jättenice. Alltså trevligt. Så situationen är den. Att vi har Paulus och Silas in i stocken. Piskade. Troligen inte ens tvättade från de här piskrappen. Utan de var insatta i en ganska jobbig situation. Och jag funderar för mig själv häromdagen, funderar jag, hur ska jag reagera? Om det var jag, in i Vasa fängelse där, in i stocken. Och jag tror att, vad jag skulle säga till Gud i en sån situation, ordet skulle börja på V. Varför, Herre? Herre, varför har du lämnat mig? Varför har du försatt mig i en sån här situation? Och så ska jag säkert hålla på och vara väldigt sur på vår Herre x antal år eller hur länge. Nu man skulle behöva vara där i stocken. Och jag tycker det är intressant att se hur Paulus då och Silas reagerar på det här. Det står att de börjar be och sjunga lovsånger. Alltså jag ser ju framför mig en ganska så här halvkomisk situation. 2 sönderpiskade män in i en stock. Och vad gör de? Och jag vill ge dig Herre min lovsång. Håller de på där för full gas. Och jag skulle på något sätt vilja använda den där lilla bilden till att förklara vad jag tror Bibeln menar med frihet. För friheten handlar ju inte bara om att Paulus och Silas var fri, för de var ju inte fri, de var ju i stocken. Vi skulle borde ha haft 2 frivilliga här och en stock på scen, så skulle vi på något sätt gjort exempel med levande för oss. För situationen handlar ju inte om att det gick så superbra för Paulus och Silas. Ni sover ännu efter ESE, det är lugnt. Ni kanske vaknar någon gång. Men jag tänker så här. Att vi, när vi tänker på kristet liv, hur går det för ditt kristna liv? Ja, det går nog ganska bra, jag har fått lön just. Tänker vi på det sättet? Tänker ni som jag där? Och jag fick löneförhöjning, Gud är med mig. Alltså vi ofta så definierar vi hur bra det går med Gud är efter någon konstig världslig formel. Materialistiska som vi är och så vidare. Men ska man fråga Paulus Silas, hur går det för er? Ja, om vi är saliga i Gud. Vi är just in på 3 versen i nummer 117 i segertoner. Och de verkar ju på något sätt, trots den här fruktansvärt jobbiga situationen, så är de ju glada. Det står de tillbad Gud och lovsjung honom. Och de andra fångarna, de har till och med lite publik där, för de lyssnade. Och det som jag skulle vilja definiera frihet i Kristus, det är inte hur bra det går, hur många motgångar vi har, etc. Utan det är hur fria är vi när de här motgångarna kommer mot oss. Är det så att vi drar ner förbannelsens ok över allting? Vi vill inte vara med Gud när det regnar en dag och inte våren kommer någon gång. För tror det eller inte, jag tror att vi många gånger är mer bundna av den här världen och dess omständigheter än vi vågar erkänna. Och därför skulle jag lite visa den här berättelsen med vår kära fångvaktare, låt oss kalla han Per. Där Per på något sätt, jag hoppas inte någon tar illa upp som heter Per här, men du kanske är fångvaktare också, kanske du vill bli det, vi kan säga det. Att den här fångvaktaren då, som egentligen borde vara den fria människan, han var ju den som vaktade fångarna. Och vi ska se om en stund, men innan vi gör det så har jag en berättelse om en av mina stora förebilder som jag återkommer till nu som då. Och många av er känner till tyska reformatoren och unga martyren Dieter Bonhoeffer, som levde i början av 1900-talet. Och efter ett tag hamnade i koncentrationslägret och till sist blev avrättad. Jag tycker det är väldigt intressant när man läser en läkare som ögonvittnade den här avrättningen. Och jag citerar vad läkaren, jag försökte översätta till en poetisk fin svenska, men inte så bra på det. Men jag läser i alla fall i tro. Jag såg pastor Bonhoeffer knäböjd på golvet, intensivt bedande till Gud. Det är alltså strax innan han ska avrättas. Jag blev djupt berörd av sättet denna älskade man bad. Så hängiven och så övertygad om att Gud hör hans böner. Då han kom till avrättningsplatsen sa han ännu en kort bön och klev upp till platsen där han skulle hängas. Så modig och självsäker. Hans död inträffade efter ett par sekunder. Och under de 50 år som jag jobbat som en doktor har jag aldrig stött på en människa som dog så helt överlåten till Guds vilja. Och när jag tänker på Dieter så tänker jag, här har en man som verkligen var fri i Kristus. Det var inte så att omständigheten var inte så att han viftade på med alla segerbanerets färger och så vidare. Och allting gick så jättebra. Han var i koncentrationsläger, han skulle just dö. Det finns bättre aktiekurser i livet. Men ändå, den här mannen, han har fått tag på någonting. Så till och med när han vet att om ett par sekunder ska mitt liv avslutas, så gick han med en sån kärlek, ett sånt mod, en sån tillförsikt, en sån självsäkerhet på att det här, inte ens det här kan stoppa mig. För Gud kommer att ta mig, han kommer att rädda mig, han kommer att föra in mig i himlen. Det här är bara en transition, alltså det här är bara ett steg vidare till varför jag blev skapad på jorden. Varför du är skapad här på jorden, inte bara här, utan du är skapad främst för att komma dit och vara en evighet med Jesus, där all smärta, ångest, förtvivlan, alla synder etc. kommer att fjärran ifrån. Där du kommer få uppleva en tid av evighet och glädje och så vidare. Och jag har ställt mig en fråga, att vad är det som har hänt med en människa som kan vara så fri i sig själv och överlåten till Gud, trots att alla omständigheter talar emot honom eller henne? Och det är de sex punkterna. Jag har försökt lite gräva den här fångvaktarens liv och se om vi kanske kan lära oss någonting från det. Nummer ett. Sex snabba punkter. Fångvaktarens liv blev rejält omskakat. Det står att plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades. Den fångvakten som kanske levde ett liv som du och jag. Mitt allt fick han vara med om en jordbävning. Jag vet inte hur många gånger han har varit med om en sån sak. Men jag tror man kan använda bilden till att också du och jag ibland så är med om lite jordbävningar. Det kan hända saker vi inte förstår. Det kan hända saker vi inte har planerat. Men plötsligt är de där och vi vet inte varken ut eller in. Fördelen med att ha en jordbävning i ditt och mitt liv, det är att se vad vi byggt våra liv på. Har vi byggt våra liv på klippan Kristus, som vi tror på är den bästa vägen att bygga våra liv på, då kommer vi alltid att falla på Gud. Vi kommer, när motgångarna kommer emot oss, då kommer vi inte att förbanna allt höger och vänster och vara arg på alltihopa, utan vi kommer att gå till Gud. Och jag älskar den här bilden som jag brukar använda ibland om kung Hiskia som blev angripen av en här på flera hundratusen man. Och så kommer de och säger till honom att hur är du så säker på att din Gud ska kunna rädda dig? Och så håller en långt tal där mot kungen då. Och vad gör kungen? Jo, det står om honom att han gick ner till Herrens hus. Och så bad han till Gud, hjälp mig. Och jag tycker det på något sätt definierar hur fri man är i Gud. Att vad gör vi när de här motgångarna, de här prövningarna, det här eländet som finns i den här världen, vad gör vi? Försöker vi lösa det själva på våra egna klyftiga idéer? Vi gör det många gånger. När utmaningar kommer mot oss, då kör vi igång hjärnkontoret. Och ibland musklerna och lite vapen, ibland de riktigt vill illa till sig.
Men jag tror många gånger så borde vi lära oss att när de här sakerna inträffar, då vi blir omskakade, då borde vi falla på klippan Kristus. För då märker du vad du och jag har byggt våra liv på. Lyssna igen, jag måste få er att förstå det här, för jag tror det är ganska viktigt. Att det kristna livets framgång bygger ju inte på att vi är utan utmaningar, lidande och svårigheter. Utan framgången tror jag är när vi förstår varifrån kommer vår hjälp, som psalmisten uttrycker det. Jo, vår hjälp kommer från Herren. Att få det att förstå det, det är lätt för mig att säga det, säger du som aldrig har prövningar, tror du. Nej, men det är inte så. För jag har prövningar och jag har svårigheter ibland. Vill jag ha dem? Nej. Vill Gud att jag ska ha dem? Kanske ibland. För jag ska lära mig att förlita mig på honom. För en av Guds största och längsta arbetsprocedurer med ditt och mitt liv är att få oss förstå att vi ska vara 100% beroende av Jesus. Skulle du förstå det någon gång, så skulle du ha ett lite lättare liv, och till och med vara så frimodig att säga. Inte att du blir utan motgångar, men att du vet att honom som bor i dig, allt förmår genom honom som ger dig kraft. Så när fångvaktaren lite omskakad där i jordbävning, och vi läser vidare punkt 2, så står det att han fick då uppleva det här faktumet som du och jag säkert någon gång har fått uppleva. Att hans eget liv räckte inte till. För det är många gånger när de här motgångarna kommer från sig. De kan ju variera i svårighetsgrad och de kan variera i på något sätt magnitud, alltså hur stora de här utmaningarna är. Och jag har stor respekt för alla svårigheter människor får vara med om. Det är ingenting som Gud gläds över. Men när fångvakten fick märka, det står om honom att han hade familj, han hade arbete, han hade ett hus. När jag pratar med unga och äldre människor ibland, vad de drömmer om i livet, det är de här tre sakerna. Man ska ha arbete, man ska ha familj och man ska ha hus, och man tror att det löser allt. Jag har nyheter för dig, det löser inte allt. Det löser väldigt lite. Jag brukar inte säga att det skapar mer problem, speciellt om jag ska bygga hus. Herre, hjälp mig. Men exakt så här som funkar i människan idag också. Vi tror bara vi får det där och det där, så har vi ett liv som fungerar. Men exakt så var det fångvaktaren också. Och när hans liv blev omskakad, vad ska han göra då? Jo, han gör så många tragiskt nog finländare gör idag. Han försöker ta sitt liv. Och det syns då mitt i allt att det liv som man har försökt bygga upp, den stabilitet och allt det där andra runt omkring som man har försökt komponera ihop ett fungerande liv med, mitt i allt så verkar ju inte ens det fungera. Jag tror många gånger för oss också märker vi det där, att vi har satsat på karriären, vi har på något sätt, vi ska vara rikast i stan, en lång väg för mig dit ännu, men jag kommer, och så vidare. Vi vill ha allt det där, det är jättefint, det står om Gud att vi ska söka honom först, och hans rättfärdighet, och sen så ska vi få allt det andra också. Här på jorden får vi systrar, bröder, hus, åkrar och familj. Så det finns en välsignelse att få här på jorden. Det är inte nu att någon sån här asketism som säger att nu ska vi sälja allt och gå nakna på torget tillsammans. Vi kan ha ett kvinnor och ett man-torg. Nej. Det var en annan religion. Det är inte jag talar om. Klart Gud vill välsigna oss. Han vill välsigna oss ännu mera. Jag tror på att vi ska ha de bästa företagen, de högsta positionerna och allt det andra också i Guds församling. Klart vi ska ha det. Men vi kan inte bygga vårt liv på det, kära vän. Du kan inte bygga ditt liv på ens familjen. Nu är lite på Alice, funderar du. No, men Gud älskar familjen. Men först Gud, sen familjen. Sen församlingen och sen jobbet i den rangordningen. Det är det vi tror här i församlingen. Först Gud, sen familjen. Sätt inte jobbet före familjen. För annars, om inte bygger ditt liv på Gud, så kommer du falla på världens alternativa på en sätt lösningsförslag för att du ska lösa den här situationen som du hamnar i. Och rätt till sist kan man ju stå där med svärdet och försöka ta livet av sig själv. För man märker att det jag trodde skulle fungera, det höll inte. Kära vän, det är dags för dig och för mig att vi börjar bygga ett liv som håller. Vi på något sätt, när vi omskakas, då ska inte vi, det ska inte ta livet av oss, utan det ska ge oss kraft. Vi ska lära oss av våra erfarenheter, ska vi styrka ut ur situationen. Det finns alltid en morgon efter natten. Det finns alltid ett slut på tunneln. Det finns alltid ljuset som övervinner mörkret. Och skriver att du behöver inse att du behöver förordning. Att du behöver inse att du är beroende av en högre makt för att få ordning på ditt liv. Ni som är unga i tron och ni som är lite äldre i tron. Alla vi måste lära oss bygga på rätt sätt. För det står, Paulus, han talar egentligen om en annan sak. Men det står att det ska visa sig hur var och en bygger. Bygger vi på Kristus som är vi att bäras av Kristus. Bygger vi på världens sätt så kommer världen att bära oss. Och världen har inte alltid de bästa förslagen till att lösa dina och mina problem, kan jag ge som tips. Nummer tre, ska vi se hur det går för vår vän Per. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det står att fångvaktan fick ta del av Guds nåd. Och det står att, jag tycker det är så typiskt Paulus. Dörrarna öppnas, bojorna faller av. Och Paulus säger, hörni gäng, jag bara ser en mobb framför mig. Jag är på väg, alla ska ut samtidigt. Och Paulus säger, ni far ingenstans. Annars stänger vi dörrarna igen i Jesu namn. Och sätter Paulus egentligen hanterar situationen egentligen det som räddar fångvaktans liv. Och Paulus säger, det är lugnt, vi är alla här. Vi är alla här, vi har inte farit någonstans. Jag tror det griper tag i på något sätt den här fångvaktarens liv. Att de får inte att uppleva den här kärleken som inte är av den här världen. Han förväntar sig, nu är alla stuckit och jag blir avskedad imorgon. Allt det som jag levt mitt liv för, det bara försvann på en gång. I en jordvävning. Man ska få uppleva, och jag hoppas att du någon gång ska få uppleva den här oförsenta, himmelska kärleken från Jesus. Vad fångvaktan försenar den? Nej, jag bara ser framför mig hur jag ska reagera om mitt all dörren får upp på stocken med väg. In med lite turbo och full fart. Och ska jag tacka Gud. Herre, tack för bönesvaren, nu drar vi iväg. Jag tror att inte jag var där. Men Paulus, han vänder hela den här situationen till att se det som en möjlighet att nå till den här människan med Jesu kärlek. Jag tror vi alla människor, vare sig hur länge vi är kristna eller om vi inte ännu är troende, vi behöver få uppleva den här oförsenta nåden från Gud. För allting är oförsent. Du har inte försenat din kristna tro på något sätt. Utan Guds gåva är det som vi läser i Efesierbrevet 2 och vers 10. Gåvan från himlen. Så tänk på det också, du som är kristen. Ursäkta nu ni som inte tror ännu. Men jag använder en halv minut bara till dem. Att när vi bygger vårt liv på Jesus. Då ska vi leva våra liv lite som Paulus gör här. Vi roffar inte åt oss första bästa möjlighet för egen vinning. Utan vi vänder alltid situationen till hur kan vi vara till nytta och glädje för andra människor. Bygger du ditt liv på Jesus, det finns en sak som händer. Du börjar tänka mindre på dig själv och du vill bara älska alla människor runt omkring dig. Så tycker du älskar lite människor för lite, ja du behöver komma med till Jesus. Tänker du för mycket på dig själv, ja kom till Jesus. Kanske bygga om lite, liten grund i ditt liv, cementera om grunden där. För det är så fantastiskt att känna dig ibland hur man bara vill älska andra människor. Och tänk att du får vara som Paulus var för den här fångvaktaren då. Du kan kanske ha en sån situation där alla människor förväntar sig att du ska vara den som straffar, dömer, talar illa och så vidare. Men istället så kommer du med nåd, kärlek, välsignelse. Kanske kramar om någon som har gjort dig illa. Var inte större kärlek än det. Och då kan du vara som Paulus var för den här mannen som fick uppleva oförsent nåd och kärlek. Alltså jag blir bara så tacksam när jag själv tänker på hur en man visade för mig också innan jag blev kristen. Jag hade inte försenat det, men mitt att känna hur en människa bara älskar mig. Jag hade inte gjort något mer försent av det, men ändå älskar han mig. Och det som sen förde mig till tro på Jesus och jag blev frälst. Vi behöver alla få uppleva det någon gång och vi bara får ta emot det. Och tänk att du och jag får vara med som den kanalen och ge det vidare till någon människa som behöver det. Kanske redan ikväll. Och fångvaktan springer in dit då är förstummad. Och så står det här punkt 4 att fångvaktaren tycker så. Han har säkert hört lite där i sömnen när Paulus har sina bönemöten och lovsånger där. Det står att Fångvakten bad om ljus och rusade in och föll skräckslagen inför Paulus Silas. Och så förde han ut dem. Jag ser så bara situationen. Först faller han ner dit, han säger inte så mycket. Han bara faller dit ner. Och sen kom med grabbar. Och så förde han ut dem och så frågar han: vad ska jag göra för att bli frälst, bli räddad, troende? Vad ska jag göra? Och man ser att fångvakten, han beslutar sig för att omvända sig. Och vi i västvärlden tycker inte om det ordet omvända sig. För vi vill ju på något sätt inte ändra våra liv så många gånger. Men jag har en liten sorglig nyhet till dig som tänker på det sättet. Du kommer inte till Gud utan att du omvänder dig. Så han frågar, vad ska jag göra? För att på något sätt det här livet som jag håller på att leva nu hela mitt liv, fast att jag har haft hus, familj och hem och karriär, det är inte hållig. Vad ska jag göra? Säg vad du än vill att jag ska göra, så gör jag det. Jag ser det framför mig, den här desperationen. Han på något sätt, han var beredd. Jag bara ser framför mig att det var ungefär likadant som när Jesus kallade sina lärjungar. Och Jesus säger att om någon vill följa mig ska han först förneka sig själv, ta på korset och följa mig. Och samma med desperationen tror jag du och jag vi behöver. Den här på något sätt att det inte, oavsett vad jag har att samla på mig i världen, så är jag beredd att lämna det för att följa dig Jesus. Den här på något sätt hängivenheten, överlåtelsen och allt det där. Vi behöver det ibland för Jesus skull, för att han ska kunna göra någonting i oss. Jag har skrivit så där, jag ska snabba på lite så att ni inte tröttnar. Så jag skriver så här, du behöver besluta dig för att ge Gud en chans. Ibland är vi religiöst troende. Vi har levt hela vårt kristna liv bara efter system. Vi kanske har lyssnat på hur man ska bete sig, hur man ska vara och så vidare. Och så har vi egentligen aldrig byggt livet på det sättet. Vi har på något sätt levt som alla andra har gjort och sen tänker vi, ja men det kanske finns någon Gud. Någonstans som är snäll och chill, som någon sa på någon life story här. Men ska du vara kristen så är det viktigt att du förstår att vad är vår del och vad är Guds del. Och ska du vara kristen så är det viktigt att du förstår vad förväntar sig Gud av oss. Och det första han förväntar sig av oss, det är omvändelse. Och vi ska se sen vad Paulus ger för fina riktlinjer här vidare, punkt 5. Näst sista. Och det står att han tog hem dem, tvättade dem, de hade varit smutsiga där efter ett långt lovsångspass och blodiga och har 40 rapp på sig. Och står det att när de hade hört predikan för familjen, så står det att hela hans familj och han själv döptes till Kristus. Och det står så här, eller det skrivs så här, att fångvakten beslöt sig för att ge över hela kontrollen av sitt liv till Jesus. Alltså, jag är lite svag ibland för debatter, förlåt mig. Och ni som är också för det, ska vi ha en klubb någonstans och mysa där i någon hörn. Men jag tycker om ibland att debattera. Och jag märker ibland att folk tycker om att debattera med mig, och så trivs ju ibland trivs inte lika mycket. Men jag ska ge ett tips nu, ni som ibland funderar på saker och ting. Debattera inte det som Gud har sagt i sitt ord. För Paulus predikade evangelium tydligen, det står ju inte vad han predikade om. Men när vi ser resultatet av Paulus predikan så måste vi ändå inse att han måste ha rört vid dopet. För då på den tiden när man kom till tro på Jesus så var man inte kristen enligt den första församlingens syn på att vara kristen. För man lät sig döpas till Kristus. Som ett på något sätt yttre bevis på att nu följer jag Jesus. Och ibland blir det så lite snedvridet trött på att alla ska fundera, ursäkta mig nu, vet, det kan vara känsliga frågor för någon. Men att man ska fundera och vrida och vända på allt konstigt i hela Bibeln och fundera, ska jag döpa mig eller ska jag inte döpa mig? Och jag funderar, står det nu i Bibeln att vi ska döpa oss? Varför gör vi inte? När de argumenterar där i början av apostelgärningarna så ett av Petrus huvudargument är, ska jag lyda människor mer än Gud? Det går inte. Konstaterar han sen och fortsatt predika. Och när vi talar om de här, som jag vet att det är lite känsligt i våra samhällen. Men så kan det vara lite jobbigt att höra det. Men jag tror ändå att ska vi uppleva frihetsplanen som Jesus har för oss. Vill vi vara fria? Jag, i alla fall. Så låt oss nu följa det receptet som Gud har gett oss till frihet. Vi ska omvända oss, och som ett resultat av att vi omvänder oss ska vi låta oss döpas i vatten för att uppstå till det nya livet i Kristus. Att vi kan ju inte ens förvänta oss att leva i frihet om vi inte är döpta, om vi riktigt blir radikala här. Varför kan inte vi det? Jo, för det är så som Jesus har sagt, att det är vägen till frihet i Kristus. Går genom dopet i vatten. Omvänd dig, låt dig döpas, så ska ni bli räddade. Och funderar du ibland att jag är inte så fri, jag kämpar med så mycket saker, så låt mig fråga dig, har du omvänt dig, har du låtit dig döpa dig till Kristus? För det är så som Bibeln lär, enligt nu min syn i alla fall. Jag är ju ganska snäll i alla fall, så jag måste ha rätt då. Det var en fin logik. Men tänk på det här nu då, om jag får utmana ditt intellektuella sinne. Tänk om det fungerar. Jag har döpt ganska många människor. Vi har döpt ganska många människor här i församlingen. Jag tycker varenda gång vi döper någon till Kristus så ser man bara hur en ny människa stiger upp. Det gamla på något sätt lämnar kvar där. Det dör bort. Uppstiger en ny människa friare. Inte fri blir man ju någon gång förrän i himlen. Men det är någonting som sker. Det är inte bara lite vatten du blöter och måste klä om dig en gång extra på en söndag. Utan det är någonting som sker andligen med dig. Du transformeras, din gamla natur dör bort och du får stiga upp till en ny frihet i Kristus. Och jag tycker inte en enda som jag talar med som jag har döpt, och det är ändå ganska många, så har upplevt att det blivit sämre efteråt. Utan alla på något sätt upplever en glädje, en frihet på något sätt. Så tänk på det, du som borde döpa dig någon gång, och så kan du berätta det till din granne när du kommer hem. Inte först du gör dock. Så du behöver ibland bara ta ett steg i tro och lita på att det Gud har lovat, det håller. För det är Gud som har sagt det här, det är inte jag. Jag och Stefan har inte skrivit i Bibeln, newsflash. Utan vi läser någonting som har fungerat i 2000 år. Med betoning på fungerat. Nu väl, ska jag ta sista punkten också så vi får gå vidare någon gång. För händelsen när han döper sig, det tycker jag är så intressant. Att fångvaktaren den här, som bara en natt innan har varit så nära att ta livet av sig. Han får uppleva en sån här rejäl omvändelse genom den helige ande. Det står att han förde dem upp till sin bostad och dukade ett bord. Kanske första gången han lagade mat. Jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro på Gud. En definition på det kristna livet finner vi i Romarbrevet. Någonstans. 14 kanske. Guds rike består inte bara av mat och dryck. Lite består det nog av det också. Men av glädje, frid och rättfärdighet i den heliga ande. Ett bra sätt på att du har byggt ditt liv någorlunda korrekt enligt det sätten som Gud har tänkt. Det är att vi lever ett liv i glädje. Inte att du går med en fejkleende och aldrig några svårigheter. Jag måste alltid säga det, annars får man sura sms efteråt. Men att i allt detta så vinner vi en seger. För jag är viss om att varken makter, höjder, djup, änglar, demoner. Ingenting kan skilja mig från kärleken i Jesus. Och när jag får uppleva den här fantastiska kärleken som är oförtjänt bara få ta emot. Så är man ju glad. Alltså jag är glad när jag får uppleva kärlek där hemma. Men jag får uppleva den här Guds kärleken som älskar mig trots alla mina brister. Och de kommer vara fler och fler varje år, bristerna. Jag får bara känna hur pappa kramar om mig och säger jag tror på dig Anders. Jag bär dig igenom det här. Det kanske är tungt just nu men jag står vid din sida. Jag torkar dina tårar. Jag tror på dig. Du är det mest fantastiska en människa kan få uppleva. Att få erfara den här fantastiska kärleken från Jesus. Den här jublande glädjen som, ni vet den här känslan när man är nyförälskad, det bara bubblar åt höger och sådana känslor man inte ens visst fanns, de kommer fram då. Det är bara på något sätt, det går inte att beskriva med ord. Men det är den kärleken som Gud vill ge åt oss allihopa. Det är den kärleken han har för oss allihopa. Och han ger den helt gratis. Bara vi omvänder oss, bara vi lyder det recept som han gett oss. Nämligen att omvända oss och låta oss döpas till Kristus. Så vi upplever det här livet med Jesus. Och den fångvaktaren då som sagt några timmar tidigare tänkt ta sitt liv. Han får se hur hela hans familj kommer till tro. Han får uppleva den här glädjen på insidan som på ett sätt är en symbol för det kristna livet. Och jag vill sammanfatta med den sista bibelversen som jag börjar med. Som Paulus säger att vi är kallade till frihet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Jesus vill att du och jag ska leva ett liv. Du får uppleva hans kärlek, hans nåd varenda dag. Han vill lära dig och mig bygga ett kristet liv som håller genom allt. Och ett sista tips till dig. Lär dig av de här bibliska kanonerna som vi läser om. När de fick uppleva de här motgångarna så står det att de alltid gick till Gud. Det står om apostlarna när de hade blivit förbjudna att predika. Så står det och då samlades de och så bad de till himmelens Gud. Så skakade marken och vad bad de? De bad låt oss predika ännu mera. Och så gick de glada uppmuntrade därifrån. Och jag på något sätt skulle vilja att du och jag idag skulle bara få uppleva den här glädjen i att vara kristen. För om inte vårt kristna liv kan på något sätt definieras som en glädje. Nej, finns inte något sånt alternativ ens. Så kanske du idag som skulle börja få uppleva en frihet från Gud. Du kanske på något sätt blir förlöst i någonting. Du kanske är fast i den här världens sätt att tänka. Du kanske har försökt lösa alla dina problem på eget sätt. Låt Gud idag få komma och göra dig fri från det där. Du kanske lever i bitterhet, kanske människor har sårat dig. Du kanske varit med om det ena och det andra. Låt Gud få göra dig fri idag. Du kanske behöver döpa dig. Gör det. Du kanske behöver uppleva hans älskande, accepterande, kravlösa kärlek som du får ta emot utan att du gör någonting själv. Ta emot den idag. Ska vi bara ställa oss på våra fötter, för jag skulle vilja be för er idag. Jag skulle bara vilja be att Gud själv skulle få komma ner med sin heliga ande och på något sätt visa för dig hur mycket han älskar dig.